Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Idag är Henok Goitom verksam i AIK och en flitig expert i TV4s VM-studio. När jag i november 2017 träffade Henok Goitom för en poddintervju talade han om tiden i AIK som spelare, om när han förstod att Alexander Isak var speciell, om dusterna med Andreas Alm och jakten på titlar. Dessutom berättade Henok Goitom om varför det är viktigt för unga spelare att spela seniorfotboll och varför han som ung talang nobbade allsvenskan för utlandet. Om succén i Serie A-debuten, om skiftet till La Liga, om att ställas mot världsstjärnor och om vilken fotboll han brinner för. Sen talar han om bristen på mångfald i svensk fotboll, om att han inte ångrade debatten han startade kring A-landslaget och förbundet, om att vara en förebild, om att försöka förändra snacket i omklädningsrummet.
Jag vägrar vara den stereotypa fotbollsspelaren som ska gå med klädesmärken och spela FIFA om dagarna. Och det är liksom det allt man gör, utan det måste finnas någonting mer av livet.
Perfekt, och vilken passning till Stefanelli!
Nej, Goitoms passning, vad är det där för någonting?
Ja, det är underbart! Ah. Vilken känsla han visar upp genom Goitom när han frispelar Stefanelli!
Henok Goitom och AIK hittade formen ungefär samtidigt. Men då var det redan för sent, för trots en stark höst för AIK kunde seriesuveränen Malmö FF ohotat segla iväg till ännu ett SM-guld. För den återvändande Goitom är AIK-mönstret bekant. En svag vårsäsong och en stark höst. Och en hel del återkommande turbulens kring klubben. Ålder?
33.
Bor?
Solna.
Familj?
Min egen familj, min fru och min dotter. Och sen så den lite större familjen, syster och två föräldrar.
Utbildning?
Jag gjorde klart gymnasiet, så har man det i alla fall.
Lön?
Klaga inte.
Bil?
Volkswagen.
Hobby?
Hobby? Jag måste titta på matcher för Discovery.
Språk?
Tigrinja, svenska, engelska och spanska och förstår italienska.
Vem är enligt dig världens genom tiderna bästa spelare?
Jag vill säga Messi, men om jag bara går från hjärtat så har jag alltid sagt Zinedine Zidane.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Jag tror att det finns moment för varje år. Men jag tror att den i särklass, så tror jag min debut i Serie A och få göra mål mot Inter, tror jag det smäller högst.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Jag tror det är det, Udinese. Som 18-åring, komma från division 4 i Sverige, hoppa in mot Inter, ligga under med 1-0 och så få göra mål 19 minuter mot Inter, tror jag. Det finns inget bättre än så.
Vad hör du mest från motståndarna på planen?
Man har blivit så avtrubbad och sånt där, så att jag trodde inte att man kunde inte höra vad folk säger, men nu känns det som bara bla 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 vad de folk säger, så att jag kommer liksom inte ihåg vad de säger.
Vem är den bästa du spelat med och emot?
Emot, mest utan problem. När folk frågar mig hur han är, så säger jag precis som PlayStation. Det är liksom, det är samma spelstil. De har verkligen gjort det verkligt i tv-spelen. Med, måste nog säga Di Natale i Udinese.
Vad har du tränat mest på i din karriär för att slipa på någonting eller höja någon egenskap?
Inte att man har tränat på det, men varit nyfiken. För när du är nyfiken så blir du bättre när du kommer till hjärnan och vara smart steget före motståndarna. Så att egen träning utan att faktiskt träna på det, om man ser det med kroppen, utan bara, aha, han gjorde så, varför gjorde han så? Okej, man får de fördelarna om man gör så. Och titta på sina medspelare, vare sig det är gamla spelare i laget. Till och med juniorer har också egenskaper som man inte själv har och tänker, aha, så det gjorde han. Okej, jag ska försöka kopiera det lite grann. Så att, lite som en tjuv, ta lite grann från allihopa.
Finns det någon egenskap du kan bli extra avundsjuk på när du tittar på andra spelare som du gärna hade haft?
De som är bra i en mot en situationer, som kan göra bort sin gubbe.
Vilket är ditt favoritlag? För jag utgår från att du har ett favoritlag.
Ja, AIK och Milan.
Vilket är mål tar du fram på YouTube när du vill bli på gott humör?
Alltså mitt hjärta brinner så mycket fotboll, så jag tar fram alltid George Weahs mål mot med Milan när han tar bollen från eget straffområde och gör mål.
Vad var du bäst på i skolan, om vi tar bort gymnastik?
Matematik.
Vilken var din tuffaste kris?
Du vet, jag vet inte om jag ska vara så tråkig, men jag är så tråkig egentligen när det kommer till kris. För du vet, ibland jag sitter hemma och funderar på livet. Och när du funderar så mycket hela tiden, det finns ingen kris i livet. Du tittar på folk som inte har mat, folk som kämpar med olika jobb. Det finns svackor, kan du kalla det, men det kan aldrig finnas kris. Så att, och det finns alltid varje år, men det är ingenting som jag kallar det för kris.
När var du lycklig senast?
Hela tiden.
Om du får 10 miljoner i handen, vad gör du?
Vad gör man? Man köper väl hus, tror jag.
Vilket köp ångrar du?
Man borde fått de här frågorna när man var hemma och tänkte i sin säng. Vet du vad? Jag ångrar nog alla de klädesmärkesplagg man köpte när man var yngre, för att det skulle passa in som fotbollsspelare. Nu när man är 33 så har man inte samma... Man behöver inte hävda sig på samma sätt som när man var 20.
Vad står det på din gravsten?
En som försökte hjälpa till så mycket som möjligt.
Säsongen är över för AIK. Ni tog en andra plats och når Europaspel och så. Når inte hela vägen fram. Hur känner du kring säsongen 2017?
Jag tror individuellt, men också som alla andra, att vi börjar inte bra. Och sen så stegrar vi, och sen så tycker jag att vi tillhör toppen, precis som tabellen säger. Och det finns ju olika anledningar till varför vi började så, varför vi inte började så bra under våras. Men det ser ändå, jag tycker det ser bra ut för 2018.
Vad är det i AIK som sitter i väggarna som gör att allt är en svag vår och en oerhört stark höst, som gör att man inte åker hela vägen?
Jag tror att det är många som ställer sig den frågan, i och med att man inte kan hitta någon gemensamma nämnare. Det är nya tränare, nya spelare nästan varje år. Och ändå så är det samma facit. Jag tror att precis som vi pratade om det tidigare, jag tror att det handlar om att om det är media eller om det är några inom AIK, om man pratar om någonting så kanske det blir verkligt hela tiden. Och man kanske ska börja jobba mentalt med det. Det är, som jag sa tidigare, om jag sitter och inte tänker på färgen grönt så förmodligen kommer du tänka på färgen grönt. Så att så kanske vi behöver jobba lite mentalt med att inte det ska påverka oss.
Du kom ju rätt sent i truppen och lite sönderryckt vår med och lite skador och så, men väldigt stark höst. Vad känner du själv? Hur står du nu? För ett par år sedan var du allsvenskans bästa spelare, sen har du haft lite ryckiga säsong.
Nej, alltså jag skulle vilja säga att jag skulle inte rekommendera någon att gå till en klubb på lån om man inte är mitt under säsong. För då bör man komma igen fysiskt, och den tiden finns inte när man har 6 månaders lån som jag hade både i Getafe och i USA. Så att det tar tid med fysiken, och det känns som man liksom kan stegra upp sista matchen och då är säsongen utslut. Så att, men kom tillbaka till AIK, hitta glädjen på en gång. Fick som sagt komma lite sent under försäsongen, vilket kanske gjorde att ens toppform kanske började efter sommaren.
Om du tänker på att du ändå nobbade AIK några svängar här, det har varit olika turer. Hur kan man ångra sig, eller är du inte en person som ångrar det?
Nej, alltså du vet, vi kan tänka på att vi ångrar oss det här och det här, men sen så jag tror att det finns beslut i livet som man har tagit som kanske hade varit till ens nackdel om man har tagit andra beslut, men problemet är att vi kan inte se det, för det finns inte det facit, vi kan aldrig gå tillbaks. Så att jag tror att man tar ett beslut och sen så ångrar man ingenting. Jag menar, jag fick en dotter för ett år sedan, min fru, mina föräldrar är vid liv, så att, och min familj också, så att, och mina nära vänner. Det är egentligen allt du behöver i livet, så att det finns ingenting att ångra.
Hur kände du när dörren öppnade sig återigen till AIK? Jag
kände glädje direkt, komma hem, förhoppningsvis kunna ha samma form, tänkte jag väl, som 2015 med mycket hunger och nytt spelsystem. Så jag är alltid nyfiken för inom fotboll, så att lära känna det. Så att är ren glädje.
Vad betyder Rickard Norling?
Det har varit ett intressant år, måste jag säga. Jag tror att jag kände inte honom sen tidigare, och han kände väl inte mig på djupet. Och jag tror att bara med de månader som har varit under det här året, så har vi lärt känna varandra bra. Vi har haft en bra dialog, tycker jag, under året. Att få vara del av lagets utveckling i vårt sätt att spela fotboll. Så att, intressant år och väldigt, väldigt lärorikt.
Hur delaktig är du när du pratar med Rickard Norling? För det är ju ingen hemlighet att du och Andreas Alm hade diskussioner tidigare, AIK-tränaren, att ni kanske inte såg exakt på samma sätt på fotboll. Hur är det med Rickard Norling?
Jag tror att Rickard har dialoger med andra spelare också, inte bara med mig. Men jag tror att alla har olika erfarenheter. Alla spelar på olika positioner. Och jag tror att tillsammans med tränarteamet så det är bra att man har en dialog. För ibland säger någon någonting smart, och det är klart att man tar in det. Det finns ingen anledning att inte ha den dialogen. Sen tror jag bara att den dialogen jag hade med Andreas Alm var något nytt. Jag har aldrig som spelare haft en dialog med en tränare. Oftast har man varit en spelare som bara gör shit. Och det är klart att jag tror att många gånger kanske det kom ut vissa saker fel, andra saker rätt. Och just den erfarenheten tog man med sig till det här året i AIK, och det blir lättare att ha den diskussionen, det klimatet.
Var Andreas Alm positiv till en diskussion öppna, eftersom det var första gången, eller?
Ja, det tror jag, men jag tror att på mitt håll så var det mer att jag tyckte att man skulle göra det på mitt sätt.
Det var du som var lite bångstyrig, helt enkelt.
Ja, jag tänkte bara att så här vill jag spela fotboll, så här borde vi göra. Och någonstans så en tränare ska kunna få vara tränare, och en spelare ska kunna ge lite input, men det måste vara på ett mer vänskapligt sätt, så att säga. Så att, och jag har lärt mig från de åren med Andreas Alm, Och jag tror också det var därför det funkade det här året. Att man vet om hur man ska göra saker och ting.
Hur är relationen med Andreas Alm idag?
Inga problem. Vi hade kontakt när han var i Danmark. Tyckte att vi... Jag tror att man lär sig saker från varje tränare. Och jag tror att det är mer att när vi inte har setts på ett tag, jag tror det är då man förstår att okej, det här gjorde han bra, det här gjorde han bra. Och ibland behöver man bara distans för att kunna veta det.
Förstår du allt Rickard Norling säger?
Jag tycker jag förstår det till 100%.
Så att, är det bara till oss i media han pratar lite så gott?
Jag vet inte, men man träffar ju Rickard varje dag, så att till slut kan man ju hans språk och det finns inga konstigheter egentligen för mig.
Vad saknar ni för att utmana Malmö FF?
Om vi tittar på våra matcher mot Malmö så tycker jag att vi har gett dem en bra fight. Men vi hade en inte så bra vår, vilket kan vara en del av det resultatet. Sen Malmö spelar en bra fotboll, de har bra spelare. Man ska inte ta bort någonting från dem. Men jag tror att vi får vi till en bra vår, får vi till att alla spelare som kommer in, jag antar att nya spelare kommer komma in, att de också kan komma in snabbt i spelsystemet, så jag tror att vi kan ge Malmö en chans.
Hur var det att ställa upp i en Guard of Honor? Du som har spelat i La Liga har ju sett det tidigare, men i svensk fotboll är det ju ändå relativt nytt. Det sägs att Syrianska gjorde det mot Malmö, men ändå speciellt AIK mot Malmö FF, för ni ställde upp.
Ibland så måste man bara säga, liksom räcka upp handen och säga okej, ni är värdiga vinnare, ni hade flest poäng, och bara ha den respekten mellan fotbollsspelare. Man kan vara rivaler, man kan kanske inte gilla varandra, men sen när väl säsongen är slut så är den slut liksom. Så att inga konstigheter för mitt håll.
Är de för dominanta så att det är dåligt för svensk fotboll? 4 av 5 SM-guld har de tagit av de 5 senaste.
Om det är bra eller dåligt för svensk fotboll tror jag behövs en längre diskussion. Men jag tror bara att det gäller för oss andra att steppa upp. Jag menar, det var en diskussion för ett tag sedan om hur Gävle spelade sin fotboll. Och kan du inte vinna vid Gävle, då är det inte fel på dem, utan det är fel på dig. Så att, det gäller att steppa upp för oss andra och ta det till nästa nivå.
En sak som fick stor uppmärksamhet i våras var ju mutförsöket mot en spelare i er klubb. Hur påverkades ni av det?
Visst fanns det lite diskussioner efteråt på Karlberg, men i alla fall för mig, så fort jag började träna fotboll och spela match, då kopplade jag bort det på en gång. Det var lite grann som när Ivan Torina gick bort, hur liksom, det var ett tumult liksom. Men så fort vi började spela matchen mot Göteborg, det är som att det är en frizon, det är som att allting försvinner, så kanske tankarna kommer tillbaka igen efter matchen. Så att just den perioden, att så fort vi fick spela match så var det mycket lättare.
Hur fick du reda på det som hade hänt?
Jag tror det var på morgonen när alla pratade om det på Karlberg. Så fick ju de flesta reda på det, och på den vägen var det.
Du som ju varit ute i både Italien och Spanien och USA. Hur överraskad är du att ha tagit sig in i svensk fotboll, den högsta serien?
Inte så överraskad egentligen. Jag menar, där det finns pengar finns det alltid såna här typer av saker. Så att, jag tror väl det kanske var bara en tidsfråga. Och det är klart att kan man betta på U19-matcher, så varför skulle det liksom inte komma till Allsvenskan?
Hur många gånger har du varit i närheten av dig själv att du har hört om det eller fått erbjudande?
Inte erbjudande, men något löst sådär kan man väl höra någonting, men sen tänker man men nej, det stämmer ju inte.
Ofta när man träffar folk som antingen var tränare eller spelat i AIK, så pratar de om det speciella med att ha spelat för AIK. Vad är det som är så speciellt?
Det finns ingen mitt emellan. Antingen du är toppen eller så är du botten, och det alla visar sina känslor, vare sig liksom det är bra eller dåligt, och du måste ha en viss mentalitet för att spela AIK, annars blir du inte långvarig i klubben. Och när det går bra, de stunderna, de är Jag tror inte det går att beskriva dem om man inte själv spelar i klubben.
Skulle du säga att det finns ingen klubb som AIK i Sverige då?
Det tror jag faktiskt inte. Utan att ha liksom spelat i andra klubbar. Men så som media pratar om AIK, så som AIK sluter upp under en kris. Jag tror faktiskt inte det finns något större än AIK.
Hur är det när det går som bäst? Jag menar den då när du blev Allsvenskans MVP och var väldigt stark och så. Hur är det att vara AIK då?
Det ska väl gå på mål skulle jag säga. Liksom, både botten och toppen, alla visar sina känslor till 100%. Och du kan inte få någonting falskt. Varken så liksom du går till botten eller toppen. Och det enda känslan som fattas för mig, det är SM-guld med AIK.
Du har ju samtidigt känt på baksidan också. Jag menar, när du nobbade AIK så blev det direkt diskussioner och girighet och liknande. Hur är det att stå i den stormen?
Jag tror att det hade varit svårare om jag var 20-25 år. Men just där då när jag var 31 så det är väl ingenting som påverkar mig. Jag ska inte gå liksom leka här om att jag är en robot och så, men om jag känner att det här är det rätta för mig, det finns ingen som kan ändra på mig.
Om man ofta talar att liksom det är ett krav att vinna i AIK, ändå om man liksom, jag menar, om jag glömmer de lite äldre SM-guldet sista då var 37, så är det ju egentligen bara tre SM-guld, 92, 99 och 2009. Eller om det var 92, 98 och 2009. Alltså det finns ju inte den vinnartraditionen.
AIK är speciell. Man går för guld för varje år. Även fast vi inte kanske har vunnit på ett tag. Som sagt, vi behöver steppa upp. Så är det ju. Vi behöver vinna fler titlar. Vi kanske har varit medaljplats 7 år i rad, men fortfarande vi har det här sista kvar. Och förhoppningsvis, så nu har vi blivit en etablerad klubb i toppen i Allsvenskan under en längre tid, och förhoppningsvis så nästa nivå ska bli att komma etta.
De AIK-fans som jag känner, de kan ofta tycka att klubben på något sätt sätter fälleben för sig själv. Det blir någon intern maktkamp i styrelsen eller någon fansgruppering gör någonting som på något sätt... Är det det som... Upplever du också det som spelar? Att man ibland kan liksom fälla sig själv?
Jag vet inte. Jag har inte liksom varit inne i AIK för att se de här bitarna. Så det är svårt liksom att svara. Men det händer alltid någonting nytt i AIK. Så att det är liksom inte... Det är som att vi sitter där och diskuterar bland spelarna att det här har hänt. Utan vi vet om att det händer alltid någonting i AIK och vi hanterar det på ett bra sätt när man går ut och vinner matcher.
Nyligen så var det ju AIK hade polisanmält för trakasserier mot någon i organisationen. Hur upplever man det som spelare?
Som sagt, nu, i och med att vi inte är inne i kärnan och vet alla detaljer. Jag tror att många läser det vid någon nyhet på någon sida, men sen pratar man liksom inte mer om det. Någonting som påverkar oss spelare direkt, till exempel som Ivan Torina, då blir det mer, vi vet på djupet vad det handlar om, han var en av oss, då blir det mer snack. Men saker och ting som inte finns på träningsanläggningen blir oftast inte så mycket snack om.
Inför slutskedet av Allsvenskan så blir Daniel Sundgren allvarligt sjuk. Hur påverkar det just med tanke på det som hände i Vantorerna och det trauma som det blev?
Ja, det är klart att första delen så pratar man ju om hur Daniel mår, vad är liksom statusen just nu och ändå för framtiden. Man ser hur det surras bland borden, även fast man inte hör ordangrat, man hör hur alla pratar om det hela tiden, och det är för att det påverkar oss mycket närmare. Och egentligen så, jag tror att alla är bara glada över att det inte hände någonting på planen eller när han var ute och gick, utan att liksom att han gick till sjukhuset och att de kunde få att de kunde lösa det liksom, och att förhoppningsvis så blir han bra för framtiden och förhoppningsvis kan han också spela fotboll. Så att vi är bara glada att han är vid liv, för att vi har som sagt varit med tidigare om andra saker som inte slutar på det här sättet.
Nej, och där har ju fotbollen den vackra sidan att man sliter upp, för jag menar, i samband med Ivan Torina så var det ju inte bara AIK, det var ju på något sätt hela fotbollssverige, och Det kan man, kunde man ju känna även när ni mötte, nu visade sig att ni mötte IFK Göteborg också i samband med Daniel Sundgren, vilket var i samband med torerna också, att de även pratade om det, att fotbollen där blev vacker. Mm. Känner man det som spelare?
Definitivt. Jag tycker att alla i Allsvenskan har tidigare bevisat det, att man kan vara rivaler, man kan vilja vinna varje match, men så fort någonting mänskligt händer, så det är som att vi inte är fotbollsspelare längre, utan vi är människor som sluter ihop och vi är en och samma art, om man ska säga så. Och det är fint att man kan vara så långt ifrån varandra men ändå vara nära varandra när väl sånt här händer. Det värmer hjärtat.
På läktarna så kan det ju ofta bli väldigt mycket hat. Hur känner man för det som spelare?
När menar du? Eller menar du bara allmänt?
Menar
att
man hatar Göteborg eller hatar AIK eller hatar Malmö FF? Alltså...
Jag tror att inte bara i Allsvenskan utan över hela världen när det kommer till fotboll. Alla hejar på sitt lag. Och på något sätt så... När man spelar fotboll så vill man att det ska finnas någonting i luften. Att det finns mycket att förlora och det finns mycket att vinna. Att alla ska vara kompisar. Jag tror inte det skapar någon bra stämning.
Vilka gånger har du själv varit rädd för fansgrupperingar? Det kan ju både vara i din egna klubben men även i andra klubbar.
Aldrig. Sen har jag väl kanske inte varit i klubbar som kanske har den typen av fans. Jag menar, jag spelade i Udinese, andra division i Spanien, högsta division i Spanien, de är lägre. Eller de lagen som vill klara sig nytt kontrakt. Och Spanien har aldrig varit ett land där man har, om det är bengal eller om det är tifon. Och så att jag kanske inte är den personen som är rätt att svara på den frågan.
Jag tänker mer AIK, det finns ju en rivalitet med alla Stockholmsklubbar. Och där spelare berättar att de blir på olika sätt utsatta för
påtryck. Nej, men det är klart att sociala medier, folk hoppar ju på en. Jag var nära att säga att liksom det är underförstått, men det kanske inte är så underförstått. Folk hoppar ju på med både liksom egna fansen och även andra. Men som jag sa igen, jag gör någonting som jag älskar, det är att spela fotboll. Jag har familj, vänner, mitt liv. Du kan inte ha såna här saker påverka ens liv eller ens dag, utan ibland så kollar jag på det, jag skrattar åt det och sen that's it liksom. Så att, men jag vet inte, det kanske inte är fel att säga att det är underförstått, för det ska väl kanske inte vara det. Det kanske inte ska existera, men har man haft det sen man var 18 år så blir man van med den typen av kritik och till slut så är det ingenting.
Var kommer din starka relation till AIK ifrån? Liksom, för om man läser intervjuer från när du var yngre så, jag menar, du spelade ju inte i AIK och du nobbade AIK innan du gick till Udinese, och ändå så nu talas det om det, liksom, det finaste du tänker dig, vinna SM-guld med AIK. Var kommer det ifrån?
Det började först med när man spelade Sankt Eriks-cupen, man fick sånt kort för att gå på allsvenska matcher. Min pappa tog mig till en match, AIK Göteborg på Råsunda. Av någon konstig anledning, jag fastnade för Christian Nordin, för han hade nummer 2 på mittfältet. Nummer 2 ska man inte vara typ i backlinjen. Och sen så såg man ju Nebos mål mot Barcelona. Även liksom när AIK kom till Barcelona i
Champions League.
Det var ju med Nebo,
men jag menar
97, precis. Ja. Och det är klart att jag har inte haft någon allsvensk mentalitet i familjen. Min pappa och mamma kom ju till Sverige på 80-talet och det var inte så mycket svensk fotboll så. Men jag är glad att min pappa tog mig till just den här matchen mot IFK Göteborg. Och därifrån så det är klart, jag hade massa samtal med Richard Money som 2003 var i AIK. Och det är klart att det var ju ett bra erbjudande. Men det borde ha kommit lite tidigare. För sen kom ju Udinese och det var ganska svårt att säga nej till Serie A. Men jag tror att hade det kommit mycket tidigare så kanske hade det kanske blivit av.
dagens AIK känns det som att har blivit väldigt mycket bättre på att fånga upp talanger ute i förorterna norröver. Är det något medvetet som man har jobbat med? Har du uppfattat det så?
Ja, alltså jag tror att när man var yngre, så jag kommer ihåg när jag var 16 år och skulle spela i Essingens A-lag, och det var ju liksom mycket, mycket kämpa, mycket springa, och en sån spelare som mig har ju liksom ingen chans i sån typ av fotboll, just för jag var inte så kraftfull på den tiden. Och det är klart att ändrar man stilen på hur man spelar fotboll, det är klart att det öppnar upp för nya spelare, så är det ju. Och om det är någonting vi är bra på, vi som uppväxte i förorten, det är att vi spelar fotboll 24 timmar och nästan 25 om det fanns så mycket timmar på dygnet. Och det är liksom, man gick bara hem bara för liksom äta, sen ska man ut igen och spela fotboll, och man får ju mycket, mycket teknisk träning på gatan. Det är ingen som säger du ska göra stå vid den konan, gör det här, gör det inte det här, utan där är liksom försöka göra tunnel, det är som att göra mål. Ingen vill göra mål, alla vill göra bara tunnel. Och så fort det blir tunnel, det är som att det blir en sån glädjescen där man spelar. Så att, och är det den typ av spelare man vill ha, så vet man att i förorten så finns det så. Sen är det en farlig utveckling som vi har oss framför oss med allt det här med PlayStation och FIFA. Det gör ju att färre ungdomar är ute på gården.
Och spelar, ja. Och känner du att att man har fångat upp mer spelartyper där, att det även avspeglar sig på läktarna, eller?
Ja, jag tror det. Jag tror vi börjar bli lite mer öppna. Att man tittar på personer mer än vart man kommer ifrån.
Du var ju kvar i AIK 2015 när Alexander Isak tog sina första stapplande steg. Vad såg du hos honom?
Det finns en incident som jag såg på hans, jag tror, första landaträning. Och det var att det som är lite typiskt för juniorer, det är att när man vill ha bollen så ger de en bollen på en gång. Men vad han gjorde var att jag ville ha bollen, och så kände han att det är inte läge att spela. Och det är klart att jag blev lite irriterad på att spela inte bollen, och så märkte jag att jag hade en markering bakom mig, och istället tog han någonting annat. Bara just den där lilla, det lilla han gjorde där, visste jag att det här är en spelare som tänker fotboll. Oftast, som sagt, juniorer brukar alltid vara lite rädda när man kommer till Arla, man vill inte göra bort sig. Så fort någon vill ha bollen, man spelar den utan att ens tänka varför man ska spela den bollen. Men han, med den lilla sekvensen där, visste jag direkt att det finns något speciellt med honom.
Är du överraskad över de kliv han har tagit? Jag menar, landslaget, vinterturné, målskytt, Borussia Dortmund, och nu även spelat lite i A-laget även om det var cupmatch.
Överraskad att han skulle bli någonting? Nej. Men överraskad över att det har gått så snabbt. Jag menar, han gick från att jag såg honom just i den sekvensen, då var han inte ens uppflyttad till A-laget, till att nästan tillsammans med Bassi var liksom en av de bästa i AIK, utan erfarenhet av Allsvenskan, och på det och blivit köpt av Dortmund. Det är klart att det gått jättesnabbt, och jag är glad för honom och glad för hans familj. Jag menar, hans pappa var konstigt och var min hemspråkslärare.
Var han det?
Ja, han var det. Så man har lite band på det sättet.
Har du någon kontakt med honom?
Jag haft det sporadiskt, speciellt stunder där och gått, när man haft det lite tungt i där man behöver den kontakten. Och nu är han bra ifrån sig i cupen, och förhoppningsvis blir det startskottet på matchen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Många i Sverige tror du vet att vi har två proffs i Serie A?
Nej, inte många faktiskt. Ja, det tror jag inte. Men eritreanerna i Sverige, de vet. Men resten av Sverige, det vet jag inte.
Enoch Goitom flög länge under radarn i Sverige. Han skrevs förvisso upp som supertalang när han slog igenom och gick då direkt från spel i lägre divisioner till proffslivet i italienska Udinese.
The header on again and it's 1-1. And it's Goitom that's got it.
Och även om det blev en flygande start när han i sin Serie A-debut lyckades kvittera i slutminuterna mot självaste Inter, så blev det inte fler Serie A-matcher. Efter några år gick färden vidare till La Liga, där han etablerade sig i olika mindre klubbar. Men det breda genombrottet i Sverige kom först när han vände hem till allsvenskan AIK. När han nu ser tillbaka på sin karriär kan han se alla fallgropar han parerat längs den krokiga vägen från ung talang till etablerat fotbollsproffs.
Alltså jag åkte till Mallorca på provspel i 3 veckor. Och så kom jag tillbaks och min pappa kände att det har blivit helt annan spelare. Jag själv märkte inte det, men han kände att ditt tempo är helt annorlunda. Hur snabbt du kommer till boll, hur du tänker. Och det här liksom efter 3 veckors provspel. Jag tror att just det där gjorde väl att man tänkte att man kanske ska åka utomlands och vara proffs där. Det man inte visste var hur tufft det skulle vara mentalt. Men så fort jag hamnade på fotbollsplan, det var som att jag kopplade bort det. Det fanns inga diva-fasoner. Jag spelade i både i Essinges A-lag och Vasalunds A-lag. Och innan träningen, om det fanns tid, man gick till gården och spelade fotboll. Sen var det träning och efter träning, om det inte var för sent, gick man till gården och spelade fotboll. Efter fotbollsmatcherna på helgen, normalt sett folk brukar gå hem för man är trött. Man gick till gården och spelade fotboll. Så att det var liksom ingenting, man visste ingenting mer än att spela fotboll. Så att jag tror att också därför går det bra att man försöker vara ödmjuk. Man koncentrerar sig på fotboll och inte det som finns runt omkring som oftast kan ta mycket, mycket kraft och mycket energi.
Hur kommer det sig? Jag menar, föräldrar brukar ju inte alltid göra 2 tummar upp till att man bara satsar på fotboll. Det är ju ändå en lite... De vill ju gärna ha att man ska satsa på utbildning och liknande. Hur kommer det sig att du vågade köra på?
Alltså, först och främst ska jag säga det att jag satsade stenhårt på skolan också. Inte så hårt som jag kunde, men tillräckligt bra för att ha bra betyg under gymnasiet. Det enda kravet mina föräldrar hade var att gör klart gymnasiet, sen kan du göra vad du vill för att du kan alltid komma tillbaka till skolan. Så att jag satsade ju på skolan och är det så att jag inte skulle bli någonting när jag var 19 och 20 så hade jag ändå chansen att kunna ta mig till, om det var universitet eller vart man vill gå, tack vare att man hade gymnasieutbildningen. Så att, och det brukar jag alltid säga till alla unga spelare att alla blir inte proffs. Jag vet hur glamoröst det är, men, och om du blir det, vem vet, du kanske bara spelar 1 år. Så att åtminstone satsa tills du är klar med gymnasiet och sen så efter det kan du göra vad du vill, för du kan alltid gå tillbaka. Slutar du när du, eller hoppar av skolan när du är 16, det är jättesvårt sen att gå tillbaka.
Hur viktigt var det att du spelade seniorfotboll som junior och inte kanske gick in i någon akademi som inte fanns riktigt på den tiden?
Inte bara för mig, jag tror ju på att ungdomar ska spela seniorfotboll för att det är helt annan, jag vill säga helt annan sport, men det kanske inte är det, men det finns saker som du inte kan göra på seniornivå som du kan göra på juniornivå, och det gapet, det är för stort för att du sen efter 3 år som junior ska helt plötsligt komma till A-laget. Som 19-20 ska du ta steget till A-laget, då det kan vara sent. Och jag har alltid sagt att det vore bra för allsvenska klubbar att om de kunde ha ett eget B-lag som de själva kontrollerar i de, om det är, i de lägre divisionerna, precis som man gör i Spanien. Jag tror att utvecklingen går mycket snabbare då.
Du, efter det så går du ju till Udinese, du får ett kontrakt där och jag menar, du även om du inte spelar mycket, men du gör ju det här succéinhoppet och blir rubriker och så. Hur behåller man fötterna på jorden då? Det måste vara väldigt lätt att segla iväg.
Jag måste nog tacka mina föräldrar för det. Jag menar, jag kommer ihåg det som igår. Jag gjorde mål mot Inter. Gick in omklädningsrummet, duschade, tog min fotbollspåse som hade mina grejer i. Sen promenerade jag hem. Så det, som att det vore som att jag promenerade hem från skolan. Men det var bara först när jag kom hem som det slog mig att jag hade gjort mål mot Inter. Jag hade fått, jag vet inte hur många meddelanden. Och det är mest när man ser det i medel som man kan tappa fotfästen. Men annars så promenerade jag hem, lagade mat och liksom gick och la mig nästan. Och jag tror att det kommer från mina föräldrar. De säger att du kan uppnå mycket saker, men du kan aldrig vara bättre än någon annan människa. Alla har samma värden.
Trots det inhoppet, det blev inte fler seriematcher. Och på något sätt, även om de förlängde, så lånar de ut dig till Spanien. Mm. Och att ändå hur nyckfull den här världen kan vara.
Alltså jag trodde ju, när de kom med ett nytt fyraårskontrakt efter 2 år, så trodde jag väl att det var ett skämt, för att jag hade ju bara spelat 7 minuter. Men tydligen så kunde de se någonting som inte jag kunde se, och de fick en bra avkastning för det också.
Ja, nej, Udinese är ju skickliga på det, att ta talanger och få avkastning, för de säljer dig sen till Spanien.
Ja, exakt, de säljer till Spanien, och bra avkastning jämfört med vad de betalade Vasalund. Så de vet vad de gör, och det är klart, de 2 åren i Italien med Spalletti, man lärde sig jättemycket faktiskt. Och jag kommer ihåg, det var någonting jag fastnade för, det var att jag var 7:e anfallaren. Ändå så sa Spalletti efter en träning, då jag ska träna på att göra mål med huvudet. Och så tränade vi kanske en kvart, 20 minuter på det. Att en tränare kan bry sig så mycket om en spelare som egentligen kanske inte ens kommer hoppa in i matcherna. Och det är någonting man kanske inte då tänkte på, men några år senare tänkte man att när man får distans, att ja, men där bevisar hur stor han är som människa.
Och sen har du ju en väldigt gedigen karriär i La Liga, spelar i olika klubbar och en säsong i andra ligan, men annars ett gäng i första ligan och gör mål och så. Hur var det att plötsligt vara en del? Jag menar, du har inte gått den vanliga vägen allsvenskan och så, utan på något sätt tagit en annan väg och var La Liga-spelare.
Jag har väl känt, om man tänker medialt, har man väl kanske varit undangömd på något sätt. Man har spelat La Liga, men
ja, det är ju mindre klubbar.
Mindre klubbar, precis. Och det är inte, jag tror inte det är samma sätt som att spela i La Liga nu. För nu tror jag man har fått kanske lite mer, med har väl kanske sett lite mer. Där och då kände jag att man var lite bortglömd, men det var faktiskt inga problem, utan det, jag fick spela i några år i La Liga. Så för mig det är stort, för andra kanske inte är det. Men för mig att ha spelat i La Liga, mött de här spelarna som man har mött, för mig, jag tror inte, när man säger har han lyckats, det, frågar du någon annan, han kommer säga 100%. Frågar du den tredje personen, säger du har inte alls lyckats. I slutändan, om du har lyckats eller inte, det är bara du själv som avgör det. Och för mig, jag känner bara att jag sparkade den på en boll när jag var 7 år i Tensta, i en liten grusplan. Från det till att jag har spelat på Nou Camp och på Bernabeu, för mig det är att lyckas.
Ja, och över 100 matcher i La Liga. Jag menar, även på den tiden var den ju medialt på ett annat sätt, och så kom väl alla uppleva att man inte fick samma uppmärksamhet. Jag menar, hur var, det finns ju en klassisk match, kanske inte så kul för dig, men Barcelona när de rullade ut dem 8-0, hur känner man då?
Så vi ligger under med, för att jag bara säga att vi spelar på hemmaplan, så det är ännu värre. Vi ligger under med 5-0 i halvtid och vi kommer in i omklädningsrummet, och man märker hur alla egentligen vill, alla vill ju byta. Och det är inte för att just på grund av resultatet, utan det är för att vi aldrig fick röra bollen. Och Jean-Mali och vår tränare kom in där och sa att det är nu man bevisar vilken man man är. Inga byten görs i andra halvlek. Och han säger det i halvlek, så att det var bara att gå ut och spela andra halvlek också. Och konstigt nog så var det Jean-Mali som var mentor till Pep Guardiola, och Kugali 8-0 på oss, och då får vår tränare sparken. Och just där och då kanske det var tråkigt, men man har sett tillbaka på den, just den matchen och insett att hur bra egentligen Barcelona var. Jag tror att alla har sin tid. Jag menar, Milan hade det med Capello och Arigosaki. Manchester United hade det med Alex Ferguson. Och Barcelona hade det med Guardiola. Och det var bara synd att de hade det just när man spelade La Liga.
Hur mycket förfrågningar hade de att flytta från La Liga under åren där?
Alltså man kände väl att man trivdes bra i Spanien. Speciellt när man inte... Jag tyckte inte att jag trivdes så bra i Italien. Och man ville bara vara kvar i Spanien. Det var inte så mycket snack om andra länder. Jag och min agent stängde den dörren ganska, ganska snabbt. Det var mer att man skulle lyckas i La Liga så mycket som möjligt. Och sen så... Jag tror att det var 2012 och då kände jag bara att nej, nu vill jag bara hem. Jag vill inte gå någon annanstans. Så att det var mest att man ville lyckas i Spanien.
Och då var det bara AIK som fanns. Då skulle du tacka ja till det du hade tackat nej till som 18-åring.
Ja, exakt. Det var... jag fick lägga det kontraktet nio år längre fram i framtiden.
Sverige går ju in i ett playoff, och jag menar, de som följer kvalmatch och sånt ser ju det i tv, och jag menar, du är inne och ritar och så. Vad har imponerat på dig av vad Janne Andersson gjort med landslaget?
Att man hur snabbt kan nå resultat, hur snabbt han ena gruppen, och egentligen att man kommer på andra plats, inte alls långt ifrån första platsen. Och jag tror att tanken med laget var väl kanske att man jobbar för 2020, men att man redan nu har två matcher och sen är man i VM. Så att man har gjort det väldigt snabbt och väldigt framgångsrikt.
Var ser du att man kan utvecklas ytterligare och ta ytterligare kliv?
Alltså, jag tror inte bara handlar om landslaget, utan jag tror det handlar om vi i Sverige som fotbollsnation, att vi har kvar det här disciplinära försvarsspelet, men att vi måste våga spela lite mer offensiv fotboll. Vi måste utvecklas lite mer i de banorna, kunna tänka mycket snabbare, ha bättre funktionell teknik i små ytor. Och jag tror att det är väl anledningen till att Östersund klarar sig i Europa, för att de vågar ta det här nästa steget, och det behöver vi alla göra.
Hur imponerad är du av det du ser från Östersund?
Man är imponerad i början, sen ställer man krav. Och det är väl det att för första gången nu i sin nästa match ställs man som lite favoriter. Men att man har spelat på bortaplan mot Galatasaray, man har slagit ut PAOK, man är nära på slut Bilbao. Jag tror att, och även vi var ju nära på att slå över Braga. Så att man börjar märka nu att många lag i Allsvenskan, vi börjar närma oss Europa. I alla fall över två matcher så har vi alltid en stor chans, oavsett vem som är motståndet. Så att, det imponerar mig på alla sätt och möjligt.
Följer man dig på sociala medier så vet man att du kollar väldigt mycket fotboll och brinner mycket för fotboll och liksom passion för spelsystem. Så, var kommer det ifrån? För det är ju inte långt ifrån alla fotbollsspelare som är som du.
Det kom efter att jag fick Juan Malillo som tränare i Almeria. När man nämner hans namn, det är inte många som känner till honom. När han var i Mexiko så sa han till Guardiola att komma dit som hans assisterande, för att han ska vara hans mentor. Och han har lärt upp Guardiola ganska mycket saker. Och han kom på 4-2-3-1 uppställning på 90-talet, och det är ganska svårt att komma på en formation. Men han sa vissa saker på fotbollsplanen som man tänkte, varför har jag inte tänkt på de här sakerna som är så logiska? Och under det året, sakta men säkert, började man... Det var som en... Man levde i en bubbla som han kom med en nål på och bara spräckte den. Och så helt plötsligt öppnades hela världen. Och så kände jag att den gjorde rent fotbollsmässigt. Och från den så har jag liksom... Mitt sätt att se på fotboll har blivit bara större och större efter det.
Vilken fotboll är det du brinner för?
Det är klart, jag tror att många brinner för en offensiv...
Jo, men nu frågar jag vad du brinner för.
Jag brinner för offensiv fotboll, men jag kan brinna lika mycket så för ett bra defensivt arbete också. För att båda sakerna har taktik att göra med. Och det är lite det, man växer för varje år. I början var det bara att jag gillar bara offensiv fotboll, och defensivt, det är liksom ingenting, men nu kan jag tycka att defensiv fotboll är vackert att se också.
Du jobbar ju då i TV, och finns det en tanke att bli tränare, eller är det det spåret du vill gå, eller?
Jag tycker man ska testa allting och se vad man brinner för. Det är ganska svårt att veta på förhand. Jag har testat att vara tränare i de lägre divisionerna, vilket jag tycker har varit kul. Varit med i TV nu, och det tycker jag också även det är kul, så att jag är öppen för allting.
Har du gått någon tränarutbildning eller tänker du gå den?
Jag har inte gått, och jag antar att jag måste.
Ja, det måste väl alla, och utbildning är väl bra så att säga.
Ja, så länge det kan ge dig någonting, så klart att det är alltid bra.
Hur mycket i AIK och Svomkan, hur mycket snackar ni fotboll? För jag gissar att alla inte är lika intresserade som du.
Jag och Ishi brukar prata ganska mycket.
Ja, Ishi säkert då.
Ja, Ishi säkert, precis. Och Nisse har också kommit in i det spåret. Han går de här utbildningarna även.
Alltså Nisse Johansson går upp utbildning?
Ja, precis. Kenny Samatopoulos ska gå en utbildning, tror jag. Så att det blir ju lite det äldre gruppen som pratar lite mer på djupet.
Folk som ser på TV, de tänker att en fotbollsproffs i Serie A kan aldrig spela fotboll på gården med sina kompisar. Och det, nu ska jag bevisa att det är inte så, utan jag ska bevisa motsatsen. Att spelar man Serie A eller man spelar engelska ligan eller spanska ligan, så kan man ändå, när man kommer på semester hem, spela fotboll med gården. Det spelar ingen roll.
Redan som 19-åring och nyblivet CA-proffs verkade Henok Goitom ha haft en klar bild av vilken person han ville vara utanför fotbollsplanen. 2011 startade han klubben Kista Galaxy, som utöver fotbollen även skulle bygga spelarna som människor. Och han har inte varit rädd att ge sig in i debatten då och då, bland annat kring hur Svenska fotbollförbundet arbetar kring integrationsfrågor. Men sitt eget engagemang till trots, så tycker han inte att man kan kräva av fotbollsspelare att de ska vara förebilder.
Du, periodvis har du ju varit lite debattglad, får man väl säga. Och jag menar, det blev ju debatt, att du skrev något Facebook-inlägg om Erik Hamrén, och det blev, ja, i korta drag kan man väl säga att du på något sätt härleder en intervju när du var 20 i U21-landslaget som ledde till att du blev lite para i landslaget. Sen kan man diskutera det, men kände du att den debatten ledde någon vart? Eller ångrar du den?
Ångrar jag inte. Om det ledde till någonting, jag vet inte, för jag har inte varit så insatt i efteråt.
Nej, men du har ju känt av någonting om...
Det är svårt att... Jag vill ju hoppas att det har öppnat dörrar för andra. Men det är så svårt att svara på det när man inte har allting på bordet. Men förhoppningsvis har du gjort det.
Men jag menar, förbundet som då har sin kampanj, alla är olika, olika är bra. Jag menar, man vill ju verka, säger man åt det hållet. Hur känner du, vad ser du från din horisont?
Men är det nu eller då?
Nu.
Ja, det har ju kommit in fler spelare med andra bakgrunder. Och att landslaget går ändå bra. Så att, och som sagt, jag tror att ha olika typer av spelare är bra att ha, för att man möter olika motståndare och man kan attackera på flera olika sätt.
Man ser inte så mycket på ledarsidan och så. Varför tror du att det tar stopp där?
Ja, du. Det är också svårt att svara på. Jag menar, kolla på Öskan. Hur lång tid tog för honom att få ett annat typ av
träning? Ja, Djurgårdens Öskan Melker Michel, som gjorde det väldigt bra i först Syrianska och sen i AFC. Tog lång tid innan han fick chansen i Djurgården.
Lång tid.
Och, ja, vad tror du det beror på?
Man kanske inte tror att vi kommer hålla måttet, skulle jag säga. Att man jobbar bättre i lite mer kaosaktiga klubbar. Och förhoppningsvis så det räcker liksom att en, två eller tre stycken gör det bra, och det öppnar sig upp. Och det gäller liksom allt i det här i livet. Jag menar, precis som alla andras rättigheter, om man tittar tillbaka i historien, så det börjar med en, två, tre offer, och sen så blir det lättare för den fjärde.
Om man ser tillbaka till det som skedde då, så hette det ju från dåvarande generalsekreterare Mikael Sandtoft att han skulle träffa er dig och Bojan Djordjic var det ju efter. Det blev ju en debatt som liksom spillde över på något sätt. Vad hände kring det?
Jag skulle vilja säga ingenting. Det var liksom inte... Det hände ingenting efter det. Och,
ni träffade aldrig någon från förbundet helt enkelt?
I och för sig, nu när du säger så, vi träffade... Jag kommer inte riktigt ihåg vad han hette, men jag träffade en person på förbundet, men det var så länge sedan, jag kommer liksom inte ihåg vad vi pratade om. Sen har det varit så att man, det tar ju tid och kraft det här, och mycket energi, och man har bara liksom känt att man vill bara lägga all den tid man har på fotboll och familj. Så att det har inte blivit så mycket av sånt på senare tid, utan man har ju hållit sig lite tillbaks och lägger all sin tid och kraft på det som är viktigt.
Men är det inte viktigt att försöka förändra det här? Att liksom...
Det är det, men det tar tid. Och det krävs att många fler steppar upp. För det, som sagt, det är energikrävande, och den energin behöver man ha också till att spela fotboll.
Har du sprungit på Lars Lagerbäck någon gång efter den här debatten, att ni har snackat ut, eller har ni inte stött på honom?
Nej, ingenting. Faktiskt.
För att han tog ju aldrig ut dig i landslaget, och ja. Sen blev det ingenting helt.
Nej.
Men du har ju ändå haft ett annat engagemang i Kista Galaxy, där ju du med din farsa och Bojan Djordjic och journalisten Philip O'Connor och så har haft ett lag, även för jag vet att här laget nu är lite sidsteppat, för när ni inte gick upp så lämnade många, men det kanske kommer tillbaka. Och varför har det varit viktigt att jobba så i en klubb? Eller starta en egen klubb och jobba med den?
För jag tror att under tiden som du är fotbollsspelare så har du mycket tid och till något annat. Just där och då så hade jag inte heller en dotter, vilket gjorde att jag hade mycket tid. Och jag tror att man ska hitta på saker och ting som gör att man växer som människa. Och när vi startade den här föreningen så var det just på grund av de sakerna, att kunna hjälpa så många som möjligt. Men också att vi som personer ska också kunna växa och se hur föreningslivet är. Jag menar, man kan tro att föreningslivet är på ett visst sätt, men det är liksom när man är där själv, när man själv styr, då vet man också hur mycket tid ideella människor lägger på föreningslivet, och hur jobbigt det kan vara ibland emellanåt om man inte får rätt uppbackning. Så att, och man utvecklas jättemycket. Jag vägrar vara den stereotypa fotbollsspelaren som ska gå med klädesmärken och spela FIFA om dagarna, och det är liksom det allt man gör, utan det måste finnas någonting mer av livet.
Och för bland annat det här med att man blir en förebild, lite var sig, oavsett om man vill eller ej, som allsvensk stjärna eller som fotbollsstjärna, så blir du en förebild och på något sätt folk vill projicera. Hur viktigt tycker du ändå att man ställer krav på spelare att göra mer än att spela FIFA och fika och köpa det nya Louis Vuitton?
Alltså, du vet, jag tror att tidigare har man varit väldigt, alltså, om man ska säga, skriker högt och ställer krav, och sen så blir man äldre och man blir mer förhoppningsvis smartare, och på något sätt så känner jag att varför ska det vara ett krav på en fotbollsspelare att vara en förebild? Alltså det, han eller hon får göra precis vad de vill, så länge de kan stå för det. Men det kan vara bra att vara en förebild om man känner att andra människor ska få ta del av det. Om du är en förebild för en person, det kan vara ibland avgörande för vilken väg den personen kommer ta i livet. Och det här är någonting som fotbollsspelaren själv ska kunna ta det beslutet. Ingen annan ska kunna säga till en fotbollsspelare, du måste vara en förebild. Nej, du måste inte alls vara förebild. Du får bara göra vad du vill. Så länge du inte skadar andra människor, gör vad du vill. Men att veta att, jag tror att man ska upplysa fotbollsspelare vad som händer om man är förebild. Därefter får de liksom ta det ansvaret. Eller ansvaret, de får ta det beslutet. Men att det ska ställas som krav, Jag tycker inte. För om det ska ställas som krav, då kan man ställa krav på alla människor. Jag menar, jag är ganska säker på att det finns människor som har andra förebilder, som kanske håller på med någonting inom, inom skolan, vissa inom någonting annat. Så att förebilder finns det överallt. Jag själv kan inspireras av juniortränare, jag kan inspireras av människor som är städare, hur de gör allt de kan för att deras familj ska må bra. Så att jag inspireras av alla typer av människor. Jag tycker inte man bara ska inspireras av människor som är offentliga.
Om man säger till Kisa Galaxy, ni har ju även jobbat med läxläsning och den typen av grejer. Varför är det viktigt att använda fotbollen på ett sådant sätt?
För att i våra områden, fotboll är livet. Och jag tror att kan man baka in någonting som folk brinner för med någonting annat som också är viktigt, som i det här fallet skolan, då tror jag att det går bra hand i hand. Jag vet att det finns föreningar som jobbar väldigt aktivt med att man måste ha bra betyg i skolan om man ska spela fotboll på helgerna. Och jag tycker det är ett bra sätt, för att alla liksom dör för fotbollen, så de är villiga att steppa upp för skolan. Men när man ställer det kravet också, så måste man också kunna ge de rätta förutsättningarna för att lyckas i skolan. Jag menar, alla har inte samma förutsättningar hemma. Vissa har akademiska föräldrar, andra inte. Och då måste man få den här förutsättningen för att kunna lyckas i skolan. Man kan inte ställa ett krav på att man ska lyckas i skolan och sen kommer man hem och kanske inte har någon att göra läxan med. Så att sätter man krav, så ska man också ge rätt förutsättningar.
När du ser på Kista Galaxys verksamhet och så, hur känner du inför framtiden i det området där de verkar? Är du optimist eller är du pessimist?
Jag är väl ingenting på det sättet att när jag lämnade för Spanien, för Getafe, så la jag ner, kan man säga, det arbetet. Och när jag fick en dotter så var det ju helt omöjligt att vara involverad. Så och förhoppningsvis har det också gjort att andra lag började poppa upp efter oss. Och jag hoppas att det inspirerade andra att göra det. Och jag tror att det finns många ideella föreningar i våra områden som gör bra saker. Och förhoppningsvis så kommer det leda till att fler och fler människor kommer vara involverade i sådana typer av aktiviteter.
Just det här förebildssnacket har ju dykt upp, liksom, ja, MeToo som genomsyrar hela samhället, att liksom hur man snackar. Jimmy Dormas är ju för det här locker room och så. Hur viktigt tycker du det är att som spelare kliva in i omklädningsrummet? Ja, men vi behöver ta ner till en annan jargong.
Jag skulle säga att kan jag stå för det här inför min egen dotter och min fru? Kan jag det, kör på. Kan jag inte det, då behöver det brytas. Och varje gång jag ser folk lägger upp saker och ting på sociala medier när de är yngre, och jag säger liksom hela tiden, en vacker dag kommer du få barn. Och när du får barn, då måste du kunna stå upp för det du har sagt och vad du har gjort. Och jag tror att tänker man så, då kommer man också varje gång göra rätta saker. För jag tror att alla vill ha, eller vill att ens barn ska ha en bra bild av en själv. Så att definitivt, så tänk på saker och ting. Tänk som att du har barn fast du kanske inte har barn. Då tror jag mycket lättare att göra rätta saker. Jag vet att mina föräldrar sa det när jag var yngre, att så fort jag lämnar hemmet så är jag en spegelbild av mina föräldrars uppfostran. Och allt jag gör kommer speglas på dem. Så att, och det är klart att har du den i tanken, då kommer du också göra rätta saker hela tiden.
Hur mycket har ni pratat om detta i AIK? För jag menar, på något sätt, det började i en del av samhället, men har ju spridit sig till flera och det har varit förbund och liknande. Hur mycket, jag gissar att ni ändå har pratat om det.
Vi har inte pratat så mycket om det. Jag tycker ändå att jag kommer ihåg att vi pratade, några i alla fall, om att juniorspelare har det mycket lättare nu jämfört med juniorspelare på 90-talet. Då var det liksom lite mer hårdare. Här tycker jag att, utan att ha pratat med juniorspelare i AIK, att när de kommer till oss i A-laget och tränar med oss, jag tycker vi...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag tycker vi tar hand om bra. De skrattar med oss. Vi försöker inte ha någon liksom hierarki, om den kanske är där osynlig. Men vi försöker liksom inte hävda oss. Och jag tycker att när de kommer till A-laget så får de träna på det de är bra på. Bara tänka på fotboll. Och jag tycker vi har en bra atmosfär i AIK.
Jättebra. Stort tack.
Tack själv.
Naturligtvis är det som Henrik Goitom säger, att det är upp till var och en om man vill vara en förebild eller ej. Men det är ju ändå häftigt med de som tar ett ansvar och försöker göra en skillnad. Precis som Henrik Goitom gör. Vi är tillbaka nästa vecka, då med Anders Christiansen som gäst.